Det är fredag den 19 april och det här är Börslunch.
Och i skuggan av de rapporterande storbolagen så riktar vi idag sökarljuset mot småbolag. Det blir något gammalt, något nytt, något lånat, något blått.
Som i vår tappning blir något digitalt, något installerat, något medicinskt, tekniskt och något elektroniskt. Gott och småbolagsblandat helt enkelt. Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg. Hörrni, veckan som har gått, Ericsson, de slog förväntningarna. Volvo, de delade ut 37 miljarder till sina aktieägare och ABB överraskade positivt. Kommer det bli lika muntra tongångar när de något mindre bolagen ska rapportera sina Q1-or här kommande veckorna? Vad tror ni? Vad säger Johan?
Ja, jag tror faktiskt det. Det finns förutsättningar för det i alla fall. Där är inte jämförelseuttalen heller lika tuffa som de stora industriföretagen har.
Mm. Petter, tror du på stora rörelser?
Nej, men så här långt har det varit ganska modesta rörelser. Mm. Vi får väl se vad som händer de senaste kvartals... Liksom, säsongen vi har varit igenom har ju varit stora slag. Ja.
Men vi ska ge oss rätt in i handlingen till varför ni här är här. Vi har valt ut 6 bolag från Large Cap, Small Cap och First North att lägga under luppen. Och vi börjar med Bravida. Berätta om Bravida, Petter. Vad gör de?
Ja, men det känns som ett högaktuellt bolag. Det är ett serviceinstallationsbolag som installerar VVS och el i hela Norden. Det här är ett bolag som är väldigt aktuellt senaste veckan när Region Skåne nu då har polisanmält bolaget för misstänkt fakturafusk. Läskigt. Det här är man har låtit Ernst & Young göra en utredning när man tittar på 12 fakturor och hittat en överfakturering på några 100 000 och man har sagt upp avtalet på 50 miljoner. Bolaget Bravida omsätter 30 miljarder, ska vi sätta i perspektiv då. Kursen är ner 25% senaste veckan. Det är ganska mycket. Mm. 4,6 miljarder i marknadsvärde är bortraderat i det här bolaget. Och det här är ett bolag som är, liksom, det är ganska tråkigheten själv. Liksom. Växer lugnt och fint med extremt stabila marginaler över tid. Liksom. Och nu har man tagit bort 4,6 miljarder i marknadsvärde på det blir en förtroende liksom kris såklart liksom när man är anklagad för fusk och är polisanmäld. Men liksom bolaget tar ju det här på allvar, tillsatt utredning, man utreds Region Skåne, man utreder hela Sverige och det här kommer ju komma bolagets egna utredningar och får vi se om det blir en polisanmälan. Men jag tycker liksom man måste sätta och det som liksom analytiker på stan Nordea var ute. De har gjort en rundringning till kommuner och fått svar från 60-tal kommuner. Där det verkar inte finnas något liksom förtroendeproblem hos de regioner man har fått tag på. Då, utan Bravida är liksom inte... förtroende för Bravida är lika stort som det är för de konkurrenter som anlitas av kommunerna. Så att, frågan är om det är en storm i ett vattenglas eller om det är på riktigt. Liksom, skulle det här visa sig vara på riktigt, då har vi ett problem på riktigt. Men...
Vi tar och tittar på en graf på Bravidas aktiekurs och för stöd för det du säger om dessa rörelser. Vi ser om vi kan få upp Bravidas aktiekurs på 3 år. Mm. Där. Här ser vi ett ordentligt tapp där nere. Är det förtroendekrisen vi ser där längst ut
till höger? Det sista är förtroendekrisen. Mm. Och det vi ser på längre sikt är ju det faktum att byggkonjunkturen är ganska dålig. Då.
Hur har Bravida hanterat åtstramningarna i byggsektorn under lågkonjunkturen?
Nej, men man har ju kämpat på. Man har ju, hälften av verksamheten är rena serviceintäkter. På it-språk hade det varit recurring revenues. Liksom. Och sen andra delen är ju stor, eller liksom olika typer av projekt man hanterar. Så att bolaget det tickar på. Man har fortsatt göra förvärv. Det här är en väldigt synergistisk liksom förvärvsmodell som det här bolaget har. Och har liksom,
lätt att docka in nya
verksamheter. Man dockar in och kan utvidga ganska stora synergier. Man betalar ganska lite för de här installationsbolagen, ofta lokala firmor i Karlstad eller Karlskrona eller vad det var, liksom, och docka in det i systemet och kan suga ut ganska mycket synergier. Då. Så att man har adderat liksom 5% i snitt på vinsten de senaste 5 åren. Då.
Nej, vi hade ju faktiskt förberett, vi hade tittat lite på resultaträkningen och konstaterat precis du berättar att det är ju, tuffar ju på stadigt ökade intäkter. Och, jag tycker vi steker den. Vi har ju fått förklaringen.
Ja, vi har fått upp den.
Det som jag tycker man bara kan ställa sig frågan nu, liksom, totalt så omsätter det här bolaget 1,1 miljarder mot stat och kommun av 30 miljarder. Och man kan gå in på den här Jens Nylanders kommungranskning och titta hur mycket det är. 1,1 miljarder, 6% marginal, 60 miljoner ebit om året. Det värderas till 10 gånger vinsten. Det är 600 miljoner i marknadsvärde som man, om all offentlig försäljning skulle bort. Liksom. Nu har man tappat 4,6 miljarder på kort tid. Man får ställa sig frågan om man liksom tror att det här är liksom en situation som är att allt kommer att gå åt skogen. Eller liksom... men det är förtroende för tillfället.
Johan, har ni en position i Bravida?
Vi har haft, precis som er, gillar vi Bravida som bolag. Men ofta kan det ju vara på det viset att när något sånt här kommer så följs det av ytterligare skriverier och det liksom av sig själv nästan bubblar det upp mer och mer. Och det där kan ju hålla på ganska länge. Bara vi drog stoppen igår faktiskt.
Ja, men nu kom det ju nyhet idag då, att Enköpings kommun har sagt upp ett avtal på 12 miljoner. Men å andra sidan är det ett avtal av 3 som de har kvar de andra avtalen. Det här är ett annat ärende. Mm. Men kursen den är ner idag, men den fortsätter inte ner liksom på samma hårda, tuffa sätt. Så mycket är taget i kursen. Att det kommer komma den här typen av grejer. Ja.
Vi hastar vidare. Det är mycket som ska hinnas med. Vi avslutar installationer och tittar istället på ett streamingbolag som också haft det kämpigt på börsen. Storytel. Om vi tittar på det, Johan. Marknaden har varit hård mot Storytel. Ja.
Mer rätta, skulle jag vilja säga. För att inledningsvis så var det ju en fantastisk story, men sen så börjar man expandera alldeles för mycket till väldigt många olika länder och marknader. Och utan att göra det med rätt koll. Pengarna började ta slut. Man hade fått in EQT som ny storägare. Och de såg att det här behöver göra förändringar, både strategi och ledning. Så man rekryterade in en amerikan, Johannes Lauscher, som har ägnat sitt liv åt streamingtjänster, HBO bland annat. Och då tyckte vi att då började det bli intressant. Och han stöper om bolaget på ett väldigt bra sätt. Så att då gick vi in och...
Hur länge sedan var det här?
1,5 år sedan. Ja. Något sånt. Då passade man också på att göra en nyemission så att balansräkningen blev bättre. Man fokuserar sina marknader till betydligt färre och framförallt i Europa. Och här har man en väldigt bra position. Och det här är väldigt intressant för att i medievärlden så behöver stora mediehus någon form av som exponering mot det talade. Och vi kan se Bonnier, de har ju BookBeat som och men vad finns det mera där ute i Europa? Inte speciellt mycket.
De är bra positionerade. Vi kan titta också på den underliggande affären. Har vi alltså tillväxten på streamingintäkter? Det är ju inget snack om saken vad den långsiktiga trenden pekar mot.
Nej. Och då ska vi komma ihåg att vi är har haft en global lågkonjunktur här.
Ja.
Där marknaden har tänkt sig att alla streamingtjänster kommer att stryka på foten och få sämre försäljning. Men det har ljudböcker visat att det drabbas de inte riktigt av. För att det är mycket mer sticky för kunderna att ha kvar.
Det tycker jag båda gott för framtiden. Att folk ändå i hårda tider så konsumerar man ändå det skrivna ordet.
Ja.
Och aktien kostar 50 kronor. Har en gång i tiden kostat 200. Vad borde den kosta?
Då kan man bara säga så här att ett bra mått att titta på just den här typen av bolag är hur många gånger bruttovinsten värderas de. Och, Storytel värderas till 2,5 gånger bruttovinsten. Tittar vi på andra, mer framgångsrika i och för sig, ska vi ta Spotify. De värderas till 12 gånger. Och ska vi ta Netflix som är mega framgångsrik, de värderas till 17 gånger. Och då kan man tycka att nu befinner sig Storytel i den här vändpunkten. Så att det behövs inte speciellt mycket för att den här intjäningen ska ta fart. Och då tror jag att vi kommer att se att värderingen förändras också. Något som är intressant det är ägarstrukturen. För att EQT gick ju in och de har meddelat att de ska inte ha noterade bolag långsiktigt och de ska ta sig ur det här. Men så att förr eller senare den posten till salu. Det är 14% drygt. Men man kan se hur de övriga ägarna, grundarna och hans finansiärer flyttar fram positionerna, de ökar upp. Ett finskt mediehus ökar upp. Och så har vi då diskussionen. Skulle Spotify kunna vara intresserad? Mm. Det är, Spotify har själva gått in i ljudbokssegmentet på den engelskspråkiga marknaden i Australien och delvis i USA. Och det har varit en väldigt framgångsrik satsning de senaste tre kvartalen och sånt där. Så att de har meddelat att det här är någonting de kommer satsa vidare på.
Jag tolkar det som att du är väldigt nöjd med din position där.
Det låter som att det kan blåsa upp lite av en ägarstrid där. Det borde gynna de mindre aktieägarna.
Det borde gynna de flesta.
Ja. Petter, har du tittat på Storytel?
Nej, vi har inget. Men det man kan konstatera är att de har ju tagit rätt grepp med fokus på att inte nå global domination genom att expandera allt för fort. Genom att krypa närmare kärnan och krypa närmare lönsamhet. De faktiskt fokuserar på det. Det är väl en... Alltså, det har hänt mycket i bolaget, kan man bara konstatera. Sen har jag inget ägande i det där bolaget.
Vi racear vidare till Petter, ditt bolag Vitec. Berätta, det är programvaror till banker, försäkringsbolag, apotek etc.
Tvätterier, begravningsbyråer. Extremt nischade mjukvaror som är extremt systemkritiska för de bolagen de säljer till.
Och ett stort bolag, det är inget småbolag.
Nej, det här är ganska stort. Det är det.
Varför gillar du Vitec så mycket?
Ja, men Vitec är ett väldigt, som portföljförvaltare så behöver man liksom bolag som liksom ligger och tickar avkastning konstant. Man behöver inte vara speciellt rädd för att liksom det ska gå åt skogen över tid. Liksom. Det är ett bolag, de består av 50 stycken olika bolag, eller drygt 50 bolag. Extremt nischade, såna här vertikala mjukvaror som man kallar det. Och det har man byggt upp genom förvärv. Man förvärvar bolagen och förvaltar och äger och liksom sätter till liksom, lite investeringar för att liksom göra de här bolagen lite bättre hela tiden. Stort fokus på att liksom växa sin vinst per aktie. Det gillar man som förvaltare över tid. Och har vuxit sin vinst per aktie de senaste 10 åren, 29% eller vad det är. Liksom. Och förebilden för det här bolaget är ett bolag i USA som heter Constellation Software. Som har funnits längre än Vitec. Men har 500 såna här vertikala mjukvarubolag i sin portfölj. Alltså 10 gånger större i antal bolag.
Vi har en graf på kursens utveckling på 3 år tillbaka. En väldigt varierande historia. Ja, men,
och du började där att det här är dyrt. Ja, det är 30 gånger ebit eller någonting så får man betala för det här bolaget idag. Det är en saftig multipel. När småbolagsbubblan sprack då 21-22 där. Då var det nästan 70 gånger vinsten. Och den står i 585 spänn och idag får det här för en 500.
Ja.
Samtidigt då som under den här perioden de här 3 åren så har ju liksom vinsten
Vi såg att de har en rörelsemarginal på 32%.
Ja, och vinsten är mer än fördubblad på 3 år liksom. Så att det är klart multiplen har kommit ner. Men liksom det här, man behöver inte vara speciellt orolig och bara äga ett sånt här bolag av skälet att liksom förvärvsmöjligheterna är liksom jättestora. De har en affärsmodell som genererar ganska mycket fria kassaflöden som man faktiskt kan investera i. Man köper bolag till multiplar på 5, 6, 7, 8 gånger intjäningen och så själv man värderar till 30. Det är ganska stort multipel arbitrage som skapar värde över tid. Liksom andelen såna recurring och återkommande intäkter liksom växer stadigt mer än vad liksom omsättningen gör. Så att liksom andelen återkommande intäkter och liksom allt vad det innebär är också ökande.
Så den här 500 som den handlas för idag, är det att betrakta som billigt? Kliver man på idag eller imorgon? Eller vad säger
du? Men jag tycker det här är en sån... det här är ett bolag som vi har köpt in i... Vi har haft ägt i... Både på Humle och sen tidigare har jag varit på andra ställen. Jag har alltid haft Vitec i portföljen. Det är sånt man köper när det liksom är lite nedställd. Liksom.
Ja.
För att Tror man på att det här bolaget har liksom, kan fortsätta med den här affärsmodellen att liksom förvärva och generera liksom 15-20% årlig vinsttillväxt över tid, så liksom
15... då är det bra att hålla i Vitec. Vitecs resultaträkning, det är en munter historia, men det som inte har varit fullt lika muntert, det är nästa bolag i listan, nämligen Kjell Group. Ja. Johan,
nej, det har verkligen inte varit roligt. Och där var det ett misstag att vara med som ankarinvesterare vid noteringen som vi var.
Just det.
Så vi har följt med hela den här resan.
Noterades 2021.
Ja, inget roligt. Givetvis.
Har sjunkit i princip konstant.
Ja, och jag kan säga att jag är missnöjd med att vi är i bolaget då, eller vart är den här investeringen, men jag är inte missnöjd med hur management har hanterat sin situation. De har gjort det riktigt bra under de förutsättningar de har haft. För att, ja, ni vet ju alla Kjell & Company vad det är för någonting. Vi har varit inne i de butikerna, fått bra service förhoppningsvis. Men så kom pandemin. Svårt att ha butiker, men alla skulle däremot skaffa sig då ett nätverk hemma. Så att det var en hel del nätverksförsäljning den vägen.
De är stora på hemmaelektronik.
Ja. Mm. Och de köper in i stort sett allting från Kina eller Asien. Då blev det komponentbrist. Ni kommer ihåg, det var svårt att få tag i saker. Mm. Också ett enormt problem. Sen kommer lågkonjunktur med att vi inte handlar så mycket. Det slår på dem också, samtidigt som vi har ju redan bytt nätverket hemma. Mm. Och när man köper från Asien eller från andra länder, då betalar man i svenska kronor. Och hur har svenska kronan gått? Den har försvagats drastiskt. Så alla de här liksom mardrömsscenarierna för bolaget har man drabbats av. Men jag tycker man har hanterat det väldigt, väldigt bra. Och det är en del höjer på ögonbrynen och tycker att ja, men den här skuldsättningen som man nu har i bolaget, den är oroväckande. Jag skulle säga nej, det är inte ett problem, det är inte ett skuldsättningsproblem. Det är ett lönsamhetsproblem. Så fort de får upp sin marginal från kanske 5% idag till en mer normal nivå på säg 7-7,5. Det är inte så stort steg när det här börjar avta alla de här motvinden. Då sjunker skuldbördan ner ganska snabbt. Då kan man säga att jaha, vad värderas de till idag då? Ja, på dagens intjäning och lönsamhet, ja, då har vi ett P/E-tal som ligger på 8. Men och då är det rätt värderat? Ja, det är rätt värderat förutsatt att den här motvindarna, att de fortsätter att blåsa. Mm. Men det tror inte vi. Utan då skulle jag säga att bara det blir lite mer normaliserad intäktsnivå för dem.
Då vänder det stort för Kjell.
Ja, det kommer det göra. Mm. Och då kommer du ha en värdering, då kommer du ha ett P/E-tal om man räknar om det idag då, till ja, kanske 5 eller något sånt där.
Så ni inte bara låter bli att sälja av, ska ni öka på innehavet?
Kanske, men jag tror att den här rapporten som kommer nu kommer vara ganska svag. Mycket möjligt att det till och med just det här kvartalet som är svagt kan vara röda siffror. Mm. Men på året så kommer man ha mycket bättre. Vi ligger kvar.
Petter, från detaljhandel rör vi oss till mjukvara. Mm. Du gillar bolag som tickar på och levererar år efter år utan några liksom storvulna förhoppningar. Du har tagit med dig HMS Networks.
Mm. Det är också hårdvara.
Ja.
Hardware meets software, som det
heter. Ah. Det står för.
Ja. Mm. Nej, men det här är ju också ett bolag som har varit... de har ju haft en period av 7 svåra år eller 6 jobbiga kvartal nu med en orderingång som sjunker och en försäljning som också sjunker. I rapporten som kom i veckan, det var ju horribla siffror man såg i...
Jag ser i grafen.
Ja, nej men liksom, det var så här, orderingången minus 31, sales minus 20 liksom. Alltså horribla siffror. Det här var väldigt förväntat. Och det de lider av eller har lidit av, de var ju gynnade av den här komponentbristen situationen som du talade om tidigare, där det här var ett bolag som kunde leverera och fick liksom
ja, för de sitter på hela sin egen värdekedja liksom.
Ja, exakt, exakt. Och extremt gynnade. Sen har vi kommit till en laganpassningssituation här i världen där liksom lager ska anpassas till normala nivåer. Och det här stackars bolaget då märker ju, det finns överlag av deras produkter ute i systemet. Vilket gör att orderingången krackelerar totalt och har gjort nu under några kvartal. Så att det är därför vi ser de här extremt dåliga liksom låga siffrorna på inte tillväxt utan krymper faktiskt.
Och vad ser du framför dig framåt då?
Nej, men det man såg nu i den här rapporten som kom nu då, att sekventiellt då, kvartal mot kvartal så växer man faktiskt orderingången. Det verkar som att vi har passerat botten och liksom generellt i det här bolaget som funnits länge på börsen är ju att vi har de här cyklikaliteten i orderingången. Den vänder någonstans mellan 6 och 7 kvartal och vi står ju där nu och förväntningarna i marknaden är att vi faktiskt härifrån börjar se år över år tillväxt och vi kommer ha en ökande liksom, takt i den sekventiella orderingången och det är, generellt har det drivit aktiekursen i det här bolaget så att och den är ner på året. Man har gjort det här stora förvärvet i USA Red Lion i december och man har löst finansieringen genom den nya emission man gjorde i veckan så att liksom förutsättningarna för det bolaget är ganska bra. Sen är det dyrt.
Och sen har man familjen Douglas Latour som storägare.
Är det en liksom, ja, men det är en kvalitet. Nej, men de har ju haft en väldigt bra förmåga att bygga bolag över tid och hitta bra tillväxt. Så att, det historiska track record för det här bolaget är fantastiskt. Och liksom, det finns väl ingen anledning att tro att det inte ska kunna fortsätta även framåt. Så att, det är en sån här ägaktie. Köp på dåliga dagar.
Och sist ut i dagens godispåse är, apropå höga P-tal, Johan, Exvivo Perfusion. Medicinteknik, utrustning för transplantation av lungor bland annat och kanske andra organ. Kämpigt under pandemin, men studsade upp. Vi har en kurs på 3 år i bild. Vad tror du om framtiden för den här aktien?
Ja, den är fin. Vi har varit ägare länge, ska jag säga. Så vi är grymt partiska. Men vi är inte ensamma om den här uppfattningen om att det ser ganska bra ut. Och om Vitek hade högt P/E-tal så...
Det här är ännu värre.
Ja, det här är tresiffrigt. Så att, det är svårt att slå just nu. Men det är helt fel att titta på det värderingsmåttet på den här typen av bolag.
För att?
För att här har man i grunden en verksamhet man ska säga hela vad man har det bygger på en idé hur tar vi hand om organ vid transplantationer så att organen mår bättre och att man får längre tid på sig från att man tar ur det ur en donator tills man har fått in det. Och det är väldigt viktigt för att kunna använda fler av organen för idag kasseras väldigt många och framförallt få mer tid på sig få in mottagare och så vidare. Inom lungor har man börjat och det har gjort en jätteframgång. 90% av världens alla lungtransplantationer använder olika former av Exvivos material eller utrustning. Alla pengar de tjänar detta trycker de in i att fortsätta men på andra organ. Vi har njure, vi har lever som nu börjar ta marknadsandelar och det stora som är runt hörnet det är hjärta. Mm. Och hjärta är nämligen det organet som har kortast tid att överleva utanför kroppen. Man brukar säga att en timme motsvarar 10 års åldrande av ett hjärta.
Okay.
Max 4 timmar har man tidigare kunnat vänta från det att man har tagit ur det tills det ska vara inne och ticka och gå i det andra. Med Exvivo, man kunde visa här bara i för 2 månader sedan tror jag, så var det i Mellanamerika någonstans, Bahamas tror jag var, förresten. Så där tog man ur ett hjärta. Man la det i Exvivos
box.
Ja. Mm. Placerade det på ett vanligt regulärt flygplan. Ja. Flög det till Frankrike. Hämtade det på flygplansätet och körde till sjukhuset, opererade in det i patienten och patienten mår hur bra som helst.
Det är ju fantastiskt, men det finns ju ledtider med alla kliniska studier som ska göras och acceptans och sådär.
Ja.
Så när får aktieägarna glädje av den här fantastiska framgången?
Ja, men vi kommer få det successivt och vi fick ett bakslag i förra rapporten. För att då var, alltså man har 85% bruttomarginal, men tillväxten är ju viktig i det här bolaget. Då hade man bara 18% tillväxt det kvartalet. Och det tyckte marknaden var för lite, men det är för att man då håller på och bygger upp sin säljorganisation, framförallt i USA. Så att det blir väldigt spännande att se när rapporten kommer nästa fredag, vad är tillväxten? Marknaden förväntar sig att det ska vara 13% till. Så att jag tror att det är 1 eller 2 kvartal här innan tillväxten tar fart ordentligt igen.
Mm. Men det är positivt.
Absolut. Det får man
säga. Och det smärtar mig att säga det, för att jag vill jättegärna sitta kvar en stund till. Men det är faktiskt allt vi hinner med idag.
gillar verkligen era aktier. Ja, jag tycker entusiasmen smittar av sig.
Stort tack, Johan Thurén och Peter Löfqvist, för att ni var med.
Stort tack. Tack.
Och vi är tillbaka igen på måndag. Då ska vi prata om ännu mer småbolag, men till och med mindre bolag som är i behov av nya pengar. Det blir spännande. Se oss igen då.
Trevlig helg.
Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.